Fredrik och Jonas här och Testpodden där vi fokuserar på det som är kvalitetssäkring och mjukvarutest. Allt för dig som testar dina system och skapar värde och kvalitet. Och Fredrik, vi sätter rubriken generativ AI och i våra samtal inför det här avsnittet så har jag sagt att det här är väl ett första avsnitt när det gäller generativ AI. Ett ämne som vi nu utforskar i många olika grenar, men om vi fokuserar på test och kvalitet då, så vad är generativ AI för dig i det här segmentet?
Precis, det här är den första episoden i den här sagan av vad generativ AI är och vad det kommer betyda för test- och kvalitetssäkring. Det handlar ju om statistiska modeller som man bygger in i någon typ av produkt och som lär sig, hela tiden lär sig av vad man matar in i den. Och i det här fallet så kan vi ju titta på i det specifika fallet test- och kvalitetssäkring. Så har vi väl en experimentlabb byggt upp en plattform som vi tittar på hur det kan förstärka vår förmåga att testa ett system. Och i den bemärkelsen så ser vi ju hur man kan komma fram rätt snabbt med att utveckla testfall från en kravspec på ett snabbt sätt.
Ja, det var det. För det vi ser och det vi har de senaste 1,5 åren skulle jag vilja säga blivit utsatt för, det är just de här textbaserade generativa AI-modellerna. Alltså jag pratar ChatGPT eller Copilot. Och det är de som vi tar höjd för nu också inom test och kvalitet. Så vad är det för någonting som vi har haft med oss hela tiden när det gäller test och kvalitet? Jo, det är väldigt mycket kravhantering och försöka att filtrera ner. Vad är det som är sagt i de här mötena? Vad är det som är sagt i det här rapportskrivandet eller någonting? Det är ett område som vi ser att vi kan ta hjälp av generativ AI och få filter på. Men med det sagt så tar vi ju inte bort några expertis eller tjänster för det. För att det är väl lite både det här att man kan vara för och emot det jag nyss sa.
Jo, men absolut. Generativ AI är i dagsläget inte någon helig graal som kommer lösa alla våra problem. Bara vi matar in ett system i ena änden så får vi inte ut en testrapport eller ett pling, allting funkar i andra änden. Utan det här är en plattform som man skulle kunna mata in mycket data i, mycket dokument i, för att ta reda på vad betyder den här kravspecen. Finns det några tvetydigheter i den? Finns det, om vi ska testa av all den här kravmassan med minst antal tester, hur kan vi gå tillväga och så. Men det är ju någonting som ligger i testhantverket. Det kan människor lösa, men det kan också en maskin lösa åt oss eller förstärka vår förmåga att göra.
Och vi ska också vara så tydliga, för att dels kan generativ AI i det här exemplet som vi tar upp nu då filtrera ut en kravspec. Det kan förstärka dig som testare i din profession så där du utövar. Men det kan ju också hjälpa uppdraget, kunden, organisationen i att minska tiden vid kravställning och bearbetning. Så att det är ju två aspekter utav generativ AI här vi pratar om. Om vi tittar på individen, testaren, testingenjören som vi i de här sammanhangen brukar kalla det, så ser vi redan nu att från mitt perspektiv så ser jag att juniora, eller de som är nya till branschen på något sätt, de får en väldigt mycket skjuts utav ett sånt här verktyg som vi har pratat om, eller generativ AI överhuvudtaget när det kommer till att skriva testfall eller förstå en kravspec eller liknande. Men din vinkel är också kollegor som du har testat det här på. Så, ja, men lite mera seniora som har den motsatta åsikten. Kan du utveckla lite story på just det?
Absolut. Om vi inte är medvetna kring vilken typ av information vi jobbar med, om vi inte är medvetna kring varför vi gör testdesign eller rapportering, så kommer den här verktyget kommer förstärka vår förmåga att skapa oreda om vi är duktiga på att skapa oreda. Så att den kommer förstärka vår förmåga oavsett om den är stark eller svag. Men vad jag tror är, liksom, som TV6 hade en slogan för ett par år sedan, hyfsat hög lägsta nivå. Det är det som vi kan med generativ AI idag göra. Vi kan ta in en kravspec, vi kan få en testspec som ser, den kan se rätt okej ut, den ser professionell ut, men den innehåller fel fortfarande. De här dokumentationen som en maskin har skapat åt oss är byggd på en statistisk modell. Och ni vet, som normalfördelningskurvan, det är saker som hamnar utanför det spannet som anses vara korrekt. Det vill säga, det kan finnas fel i den här testspecen. Och det jag har märkt i branschen är ju att när vi visar den här plattformen som vi har, vår testbänk för generativ AI kopplat till test- och kvalitetssäkring, så spottar den här ut sig testspecar med kravspecar som input. Och den mänskliga faktorn är då, när en testare ser det här, att det finns ett fel i den här outputen ut ur de här modellerna, är ju som om att ens bebis är sjukt. Man hade en förhoppning kring att det här ska lösa mitt jobb. Det här är en maskin som kan göra mitt jobb åt mig. Och inser plötsligt att nej, det kan den inte. Och det kan den inte. Utan vi måste, som sagt, som människor inse att det här är ett hjälpmedel som förstärker vår förmåga att utföra vårt testhandverk. Men vi måste också se att den här frigör tid och energi som vi kanske kan lägga på andra saker. Dels titta på vad modellen har gjort fel, men vi kan också fundera på vad finns det för andra hot mot värdet som systemet i sig också utgör. Så att det gör att vi kan växa på ta in fler perspektiv av systemet och kanske inte fokusera om just den där knappen gör just den där funktionen som vi har bestämt.
Och vi bygger, och vi kallar det Society Generative AI Hub Navigator. Och den här blir ju bara bättre och bättre också, Fredrik, ska vi också säga. Alltså, det här är ju ett verktyg som hela tiden lär sig. Mm. Machine learning och AI är ju inblandat, så att den lär sig och blir ju bättre och får input av den mänskliga senioriteten som vi pratar om här nu. Så den kommer ju bli bara bättre och bättre. Så att det här är våg ett utav generativ AI på många olika områden.
Absolut.
Och vi är inne lite på exemplifiera, men vad har du sett mer? Har du sett något mer inom det här området generativ AI runt omkring där du springer?
Ja, generativ AI är väldigt duktig på att också skapa, så trigga vår fantasi, att kunna berätta en historia, men också komma på testfall eller hjälpa oss att inspireras av saker vi inte har tänkt på. Så det kan ju också generera idéer kring våra testidéer. Det kan generera också stories, förstärka våra testrapporter med olika typer av bild och text som gör att vi kan bli, förstärka vår storytelling-förmåga. Så att det här är ju verktyg som vi behöver intressera oss för att just kunna förstärka alla aspekter av det som jag kallar för digital utredning eller testning eller kvalitetssäkring som kommer.
Och nu vet jag att du har jobbat länge med just att kvalitetssäkra också en DevOps, ett DevOps-erfarande. Och jag kopplar lite till det vad du svarar på frågan här, till just att du personligen har tagit hjälp för att ta sig an just en ganska stor kvalitetsstämpel, att ta an DevOps och sätta kvalitet på det.
En av hörnstenarna i DevOps är ju helhetssyn eller helhetsåtagandet. Och när ett utvecklingsteam börjar inse att helhetsåtagandet handlar inte om att gå från att en kravspec skrivs till att vi har produktionssatt, utan det handlar om från att en slutkund eller en verksamhet inser ett behov och till att det behovet är stillat, och vi har också fått uppleva och kanske mätt på effekten av det, att det där behovet stillades. Och när de inser det, så inser de också vilken typ av komplexitet de ställs inför. Och när det handlar om komplexa system och att testa komplexa system, så handlar det väldigt mycket om att ta in data, att förstå och lära sig, tolka data, men också se orsakssamband som inte kanske är så tydliga med blotta ögat. Och i de här, särskilt i de här domänerna, skulle jag vilja säga att generativ AI kan hjälpa oss och förstärka oss att se saker som vi inte tidigare kan se med blotta ögat.
Och vi pratar om våg ett, och vi pratar om kanske avsnitt ett om det här ämnet, Fredrik. Och vi kommer att återkomma till exempel. För exemplen finns där, och de håller vi på och jobbar på, kan man också säga. För att det är ju ett utforskande fas i både just att hur kan vi hjälpa organisationer att förstärka sina processer. Och det är väl någonting också som är viktigt att påpeka här. Alltså att bara kasta på. Ni måste ha generativ AI, kan man inte heller göra, utan det måste ju kombineras med den 300 års erfarenhet man har på produktionsgolvet, om det är det vi nu ska kvalitetssäkra. Den informationen måste ju gå ihop med de modellerna som nu då finns, som vi har sett i generativ AI, finns i Microsoft moln, stöd för det här. Copilot, etc. Kärt barn, många namn. Så det vi ser nu, det är hur kan vi gifta det som är expertisen ifrån våra verksamheter med kloka algoritmer i form av generativ AI. Och det är väl där våran våg två kommer in, eller? Mm.
Absolut. Just nu, så, som du är inne på, så känns det som att man bara strösslar lite AI över sakerna, så blir det fantastiska resultat. Men det vi ser är ju också att det leder till andra motsättningar. Det leder till andra typer av frågeställningar, mer mogna frågeställningar. Vad ska vi använda det här till? Forskningsfrågan blir väldigt viktig. Vad är det vi ska använda AI till, och vilket värde får vi ut ur generativ AI? Vad är det vi för förmåga som vi vill förstärka inom organisationen? Var är våra pains just nu? Och de där frågeställningarna är väsentliga för att vi ska kunna få en mer fokuserad värdeutväxling med de här verktygen.
Men vad vi ser, och jag kan bekräfta, det är väl att många av de exemplen som vi har börjat med av våra organisationer, det är den här informationsavläsningen. Alltså man har ett intranät, eller man har väldigt mycket PDF-er. Att kunna börja fråga på det materialet är ju ett sätt att påbörja. Och den kategorin har vi också hållit på med. Och på den andra sidan så ser vi ju, om man tittar, vi pratar om DevOps, vi pratar om kanske våra software engineers som får idag hjälp att skriva kod. Då får också hjälp att skriva testfall själva. Och testarens roll måste ju vara den som sätter kvalitetsstämpeln på det som genereras av AI i de sammanhangen också. Så där är jag just nu, känner jag. Men det är också ett steg för framtiden. Och det sista egentligen som jag vill toucha, det är ju då, hur ser då framtiden ut då, Fredrik? Kristallkula och allt.
Just nu så är den här lilla generativ AI-bebisen just född och har inte så många starka förmågor. Men det kommer inte dröja så länge förrän den kan både gå och stå och tänka åt oss. Och då kommer vi behöva tänka och förhålla oss till det som föräldrar. Vi behöver se till så att inte beteendet avviker från vad vi tycker är normalt. Vi måste också tänka på hur vi kanske kan fokusera på att den är etiskt, håller sig inom rätt typ av rättesnöre. Sådana frågeställningar som vi kanske inte har hunnit ta tag i tidigare. För att vi har hela tiden bara funderat på hur vi kan hitta buggar i att knappen inte gör som vi hade tänkt oss. Utan det handlar om att vi kommer växa med vår förmåga tillsammans med generativ AI. Generativ AI kommer ta några arbetsuppgifter av oss, men vi kommer få möjlighet att fokusera på andra frågeställningar.
Följ oss både på society.se och i sociala medier, så kommer feederna att fyllas med väldigt mycket angående generativ AI ifrån Society. Tack så länge, Fredrik.
Tack.